Återigen varmt välkomna till den här podcasten som heter Inte en singel. Det här är alltså andra avsnittet. Och om du inte har lyssnat på första avsnittet, då har du gjort fel och behöver gå tillbaka till första avsnittet.
Jag vet ju inte vad det handlar om du inte lyssnar på första avsnittet.
Ja, men det är precis. Jag tänker inte förklara det igen.
Nej. Lyssna först.
Jag heter Henrik Andersson i alla fall och min eviga co-host heter Anders Hesselbom. Hej!
Tjena Henrik!
Förra avsnittet så hade ju jag valt att vi skulle lyssna på Nick Kershaws album The Riddle. Men den här veckan så är det alltså din tur att välja skiva. Och då har det blivit, inte helt oväntat, någonting med Queen. Vadå?
Ja, jag tänkte vi skulle lyssna på News of the World från 1977. Och för er som inte är Queen-fans men kanske gillar Family Guy så känner ni säkert igen omslaget. Den tog upp ett helt avsnitt i Family Guy. Det är en stor robot som i princip bär bandet i sin hand och de är halvdöda liksom. Och sen så har han gjort hål i tak på vad som skulle kunna vara en rockarena eller någonting sånt där. Hemskt snyggt omslag.
Och det här, som inte gillar varken Family Guy eller har hört den här skivan förut.
Då har ni säkert ingenting. Varit på hockey, för då har ni hört We Will Rock You som är en låt som vi inte kommer prata om i det här programmet. Mm. Och skivan utmärker sig för att det kommer att bli den sista skivan med Queen innan de skulle splittras. Och det kan ha att göra med att kvaliteten på låtskrivandet sjönk från skiva till skiva. De började fantastiskt med en debut och en uppföljare som heter 2. Sheer Heart Attack, A Night at the Opera, A Day at the Races och sen kom den här då, News of the World. Och nästa skiva var lite sämre än föregående.
Var det här alltså sjunde albumet?
Ja, precis. Och så dröjde det då inte längre innan de återförenades och släppte jazz. Men då höll de i den här trenden att nya skivan skulle vara lite sämre än föregående skiva. Så de var fortfarande på deken. Och det här är en skiva vars singlar vi hör på radio, på kommersiell radio, väldigt ofta. Och därför kan det vara kul att se vad finns mer på skivan.
Jag är ju inte något Queen-fan på det sättet. Jag känner ju till singlarna och alltihopa det där som alla andra människor gör förstås. Det är ju så intressant.
Det går inte att lyssna på radio utan att höra Queens stora singlar. Men det är ju samma med dem. Att det är ju 5-6 singlar som folk spelar, eller radiokanalerna spelar, men de släppte ju betydligt fler. Ja. Men det är definitivt så att de aldrig spelar det som inte blev en singel.
Så när du sa att vi skulle lyssna på News of the World, då var min första tanke, jaha, har de gjort ett album som heter det? Och så gick jag in och så tittade jag på vad var det för låtar på den här, och det är ju oerhört starka låtar. Oerhört stark öppning. Första låten, We Will Rock You. Andra låten, We Are The Champions. Enorma låtar, milstolpar i musikhistorien.
Och som sagt, en dubbelsingel. Jag har ju mycket att säga om dem också, men det är fel podcast för det.
Vi pratar inte om singlarna. Vi pratar om de låtarna som inte blev någon singel. Men då kan ju du börja att presentera låtarna som vi, eller ja, du får väl introducera själva musikklippet som vi kommer att lyssna på för varje liten låt.
Ja, men då gör jag det på varje då. Sheer Heart Attack, spår nummer 3 som inte blev en singel. Och en liten passus där, för de har släppt den på singel idag. Så det räknas inte, för det är ju det här det vanliga, att man kramar musten utav det material man har. Den låter så här. Jag vet inte vad man ska säga, men alltså, den här låten försökte de väl vara lite trash, antar jag. Men det gör de inte speciellt bra. Roddy Taylor som sjunger. Jag har inte så mycket att säga om den här låten. Ett par dåliga beslut. Den är inte jättedålig, men ett par dåliga beslut är ju att de spelar sån här plastflöjt på slutet. Och sen så tonar den inte ut, utan de gör precis som Beatles gjorde i I Want You, eller om det var She's So Heavy, jag kommer inte ihåg vilken, de bara klipper helt plötsligt. Mm. Jaha. Och ja, det var väl något konstnärligt beslut, men
Jag tycker det är en bra, alltså det är en röjarskiva, det är en bra liksom röjarlåt. Den bara ligger så jävla konstigt efter We Are The Champions. Och sen har du då, som du säger, den där flöjten som kommer in på slutet. Eller är det nu en flöjt? Jag trodde att det var någon form av rundgång för gitarrerna, men det låter för jävligt.
Ja, jag vet inte vad de håller på med. Så det är väl ganska... Ja, vi kan ju komma med omdömerna sen och kanske. Ja. Ska vi gå vidare på en gång? Eller?
Jag tycker att det är en bra låt med bra drag i, men som sagt var en jävla snedsteg där som gör att jag måste stänga av låten lite tidigare än...
Och sen så, nu i och med att Queen är ett band som skivbolaget har älskat och exploaterat, så är All Dead, spår nummer 4, inte heller en singel, men också en låt som har släppts på singel idag. Och det är för att de har pytsat ut det här gamla. Det som är lite grann en twist här, det är att den här låten All Dead, den har de faktiskt mixat om innan de släppte den på singel. Och dessutom på demon så sjöng Freddie Mercury lead-sången, men på album, alltså det de släppte på skiva var ju Brian May som sjöng. Och förmodligen var väl det lite grann ett incitament att släppa den på singel nu, att man putsar upp demon och släpper ut den.
Men Brian May som vill kunna promota sina aktuella turnéer.
Ja, det är väl det. Ja, vi lyssnar på den på en gång. Spår nummer 4, All Dead, All Dead. För min del när jag hör det här, för det första så ska jag säga att den här låten är inte jättedålig. Den är inte fullt så dålig som Sheer Heart Attack. Men det är ju det att de gör ju... Om jag får komma med lite omdöme på en gång. Det som är bra på den här skivan, det är det som de har släppt på singel. Och det de har släppt på singel har gemensamt är att det är klassisk rock. Det är arena rock. Det är We Are The Champions, We Will Rock You, Spread Your Wings, It's Late, det är liksom arena rock. Och sen så allt annat som inte är det, var det som inte släpptes på singel. Och vad håller de på med? Det låter ju som att de sitter och experimenterar. Så även om det här är jättedåligt, varför skulle Queen spela någon slags primitiv jazz?
All Dead är ju en ganska mysig låt kan jag tycka. Och den har ju, hör man låten så kan man tänka, ja, det här är Queen. Den, vad ska man säga, auran finns över låten. Så på det sättet. Är det en singel? Nej, det är det inte. Är det ett albumspår? Absolut. Ja. Det är ett helt okej albumspår. För min del, en av de bättre låtarna på skivan som inte är singel.
Ja, jag håller med. Den är inte tillräckligt bra, men jag håller helt klart med. Sista låten på sida A som vi ska prata om, för nu hoppar vi nämligen över spår 5 eftersom Spread Your Wings då var en singel. Så sista låten på sida A är spår 6, det vill säga Fight From The Inside, som låter så här. Först och främst så är det ju den tredje låten vi lyssnar på. Vi har fortfarande inte ens hört Freddie Mercury.
Det här är ju någonting som förvånar mig. För att jag har ju inte haft den insikten att inte Freddie Mercury sjunger på alla Queen-låtar. Och dessutom, vilket vi kommer att komma till, att Queens, vad ska man säga, stil, att man känner igen att det är en Queen-låt, är, eller kommer härifrån och framåt vara ganska så frånvarande på den här skivan. Det här är en bra låt. Det är en okej låt, men det är generisk 70-talsrock.
Och jag tycker att den kan vara lite oinspirerad. Men den ligger väl rätt. Den har mycket mellanregister och den är sorterad efter hur mycket, liksom hur stark låten är. Är den sorterad efter, så den ligger rätt. Men det här är ju liksom ingen... Det är nästan på gnällen skulle jag säga att när en sån här låt kommer och man lyssnar på den här, att man lyfter upp pickuppen redan nu och vänder på sidan. För den ger inte jättemycket om jag ska vara helt ärlig. Och jag tror, ja, ni vet ju vad jag tycker, vad jag kommer att säga när avsnittet är slut.
Den är så där. Det är ett albumspår. Den ligger sist på sida A, det är som du säger. Den är bara där.
Ja, Vi vänder på sidan och tar spår 7, första låten på sida B. Och notera nu att vilket konstigt val det är att lägga Get Down, Make Love som första låten på sida B. Den låter så här.
Skulle kunna gå rakt ut nu på en gång och säga att det här är den sämsta låten på skivan. Jag klarar inte av att höra hela låten. Den är så ofantligt dålig.
Och den låter som en jam session. Att de inte ens har skrivit låten, utan de bara spelar den. Och det som är så konstigt är att några album senare på The Game så gör de samma sak. Då har de en låt som heter Dragon Attack. Samma sak, helt obegripligt att folk vill sätta sitt namn på låten och spela in den. Det som är intressant är ju då att då har de alltså lagt den här låten först på sida B, vilket innebär att det finns en viss stolthet. Både den här låten och Dragon Attack var låtar som de frekvent spelade live när de var ute.
Det känns lite konstigt. Om vi jämför med förra avsnittet när vi lyssnade på The Riddle, så hade vi just The Riddle först på B-sidan för att liksom, nu kickar vi igång den här sidan av skivan. Väldigt intressant placering av den här låten. Det här är ju den låten man gömmer näst sist på B-sidan.
Varför tog man ens med den på skivan, skulle jag vilja säga. För det här är ju urtypen på en dålig låt. Visst, det kan vara det att folk tycker det är lite roligt att Freddie Mercury låter bra liksom. Det är det enda. Men spela då in en annan låt.
Ja, vi får ju teorisera om hela skivan när vi har lyssnat klart på låtarna. Ja. Men jag har ju en idé. Ja.
Vi kör vidare. Spår 2 på sida B, eller spår 8 totalt, och Sleeping on the Sidewalk. Och nu är Freddie Mercury borta ur leken igen. Nu är det Brian May som sjunger. Ja, vad säger man? Nu livear de blues här också.
Ja, nu, jag vet inte vad som händer, för att nu är helt plötsligt Queen ett bluesband.
Det här är ju förvisso en typisk Brian May-låt. När han var solo så kunde han ju göra såna här grejer. Och han har ju spelat in
bland annat med... Det är ju så generiskt och tråkigt.
Det är ju lite grann det landar i, att det är lite grann det. Men då är det ju kanske klokt att det inte är en singel. Och efter det här, efter att ha hört Get Down My Glove, så är man ju tacksam för att åtminstone en låt. Det är
åtminstone någonting som låter som en låt. Ja, exakt. Någonting som låter som en låt. Men det är fortfarande också bara en sån generisk blueslåt som ett vanligt bluesband, ett riktigt bluesband, skulle ju skämmas för att spela en sån här låt. Ett riktigt bluesband kan ju jamma fram en sån här låt i sömnen.
Ja, och de hade förmodligen gjort det med mera sväng, eftersom de förmodligen har lite rutin på blues. Därför att det här är ju ett rockband som spelar, och de är lite rakare, kanske inte riktigt samma, vad ska man säga, utsvävningar i fingrarna som en bluesmusiker faktiskt har.
Nej. Jag sparar lite kommentarer faktiskt, jag har.
Och då skulle jag också säga att det är ju inget fel på hans tekniska skills, Brian May, när det gäller att spela gitarr. Det är bara att han blues är inte hans grej. Och jag tycker att det märks också att han är ju en fruktansvärt skicklig musiker när vi går till nästa låt som heter Who Needs You. Ja, vi kan ju lyssna på den innan vi pratar om den. Den låter så här. Så nu är vi i Hawaii helt plötsligt, förstår du?
Jag förstår.
Vad gör vi där?
Jag förstår ingenting, gör jag. Vad händer?
Vad händer?
Och det är så otroligt konstigt, för alltså, hela den här B-sidan är ju liksom som om en radiostyrd bil har fått spel och kört fram och tillbaka i en skivbutik på olika sektioner. Så bara, men ta en sån. Det här är inte Queen. Vad är det här?
Nej, och vem är målgruppen för den här skivan? Och kom ihåg då att de som köper den här skivan, de ser ju alltså ett av de snyggaste skivomslagen som någonsin har sett. De har förmodligen hört en eller två eller tre eller fyra utav de fantastiska singlarna som de släppte från den här skivan. Visst, för ett Queen-fan så är ju kanske We Are The Champions inte jätteintressant, därför att är man mer inne i Queen så vill man ju kanske ha deras mer komplexa låtar. Men för en medioker radiolyssnare som för första gången 1987 slår på radion och hör We Are The Champions, så kan 77. Jag förstå det. Ja, vad sa jag då?
87.
77 såklart. Så kan jag tänka mig att man liksom reagerar. Wow, schysst låt liksom. Sådär.
Mm.
Och sen så köper man skivan och så får man det här.
Ja, för att det är ju som du säger, man öppnar ju då med We Will Rock You.
Ja.
Hårda ponkarna.
Ja, precis.
Och sen bara, vad händer? Nu är det liksom
specialskriven för att flörta in sig hos sportnissarna liksom. För det gick ju bra.
För det du har i den här låten som är Queen är ju de här typiska harmonierna i sången. Sen i övrigt bara, vad fan, vad händer? Ja, det är som jag sa, vad händer? Jag förstår inte tanken.
Nej, och sen efter spår 9 så har vi då spår 10 som är skivans näst sista låt, och den kan vi inte lyssna på därför att den släpptes på singel, den heter It's Late, men jag kan ju säga så mycket att episk rocklåt. Den har väl kanske inte den här hitpotentialen möjligtvis, men det är ju den diskussionen skulle vi ta när vi är klara. Så då går vi till låt 11 som är den sista låten på skivan, och här tar man ju ner det. För att man vill från en bombastisk rocklåt så vill man gå ner, och man går ut med jazz. Den låter så här. Wanna be intoxicated with that special brew. So come and get me.
Let me. Ja. Jag vet inte riktigt. Det här är ju Mercury som har skrivit låten.
Mm.
Gillar att sitta och spela piano och sjunga. Det gör han ju.
Ja.
Och då vill de ha någonting lugnt och fint. Och sen så av någon anledning så bestämde de sig för nattklubbsjazz.
Ja, och det här till skillnad från till exempel Get Down Make Love som också Mercury skrev, så är det här en låt som är hyfsat bra. Men den har ju ingen hemhörighet här. Jag tror att han bara skrev tre låtar på den här skivan, och det var We Are The Champions, Get Down Make Love och My Melancholy Blues som den här heter. Och det är ju väldigt olika klassskillnad på de tre låtarna. Väldigt stor spridning.
Mm. Ja, om vi då tittar på albumet som stort.
Ja.
Du la upp det. Det här är deras sjunde album. Det går stadigt neråt.
Ja, det har gått stadigt ner.
Är det här en skiva man gjorde för att man var tvungen att göra en skiva helt enkelt?
Jag tror att man var inne, alltså, för du har ju den här kniven på strupen som vissa har, att man har ett kontrakt på att man ska leverera en skiva. Men jag tror att de hade börjat ta sig själva liksom och sitt jobb på lite granna självklart. De såg på sig som rockstjärnor som någonting självklart, och de hade slutat anstränga sig. Och jag tycker att det är väldigt tydligt när man går tillbaks till 1974 släppte de två skivor. Den första utav dem som kom 1974 var i Queen 2. Makalöst, komplicerad, mycket harmonier, massor med överdubbningar, en fullkomlig resa. Liksom. B-sidan är ett helt konceptalbum, och de satte på något sätt en standard där.
Är det lite så kanske att man känner att vi kan släppa vad som helst, folk kommer köpa det i alla fall?
Jag tror att man vid det här laget tänkte så. Vi kan släppa vad som helst. Och jag tror också att man rullade granna i den andan på det efterföljande albumet Jazz. På albumet som kom därefter, Flash Gordon. Albumet som kom därefter, The Game. Och albumet efter The Game, då kraschade det ju totalt. Då var det ju Hot Space. Och det är väl en av de mest hånade skivorna som någonsin har släppts. Speciellt från ett så pass prominent band som Queen. Och det var minimalistisk soul disco.
Mm.
Men sen, efter det blev ju mer eller mindre en kris i bandet, men sen så släppte de ju The Works, The Miracle Innuendo, nej, vad heter den, A Kind of Magic Innuendo. Det blev liksom ordning och reda på torpet, men de behövde väl nå botten innan det vände uppåt. Och jag tror att det är så väldigt tydligt här att de är på god väg. Och extra intressant att jag ville prata med dig om den här skivan var ju att de fyra singlarna är ju faktiskt rätt okej. Okay. Jag tycker att It's Late saknar hitpotentialen, men det är en fantastiskt bra rocklåt. Fantastiskt bra rocklåt. Och de andra tre har ju en fenomenal hitpotential. Det är liksom ingen konstigt att det blev listett utav de andra låtarna, så att säga.
We Will Rock You är lite intressant i det att, för det första är den bara 2 minuter lång.
Mm.
För det andra så är det då ett stompbeat, folk stompar och klappar händerna, det är sång, det är ett gitarrsolo, det är ingenting mer. Jag skulle nästan kunna tänka mig att liksom skita lite på den här låten, därför att solot är inte något vidare värst det heller. Men det är också, den är koncentrerad. Det grejen är den att de hade ju lika gärna kunnat gjort det här till något 4-5 minuters epos och förstört låten. Men att de åtminstone visade att de kunde begränsa sig själva, liksom att okej, okay, det här är låten. Samtidigt som jag känner att okej, okay, det här kanske bara är en lyckträff. Det här är en av de här lite sämre genomtänkta låtarna som bara vart bra.
Jag tror tvärtom. Jag tror att det här är en låt som man utstuderat skrev för att flörta med publiken. Jag tror att det är utstuderat. We Will Rock You är en utstuderad låt.
Och i sammanhanget med resten av låtarna. Ja. Det är där jag känner det. Det är där jag funderar på hela skivan som en stor enhet. Att We Will Rock You kanske bara råkade vara en lyckträff. Medan den i själva verket är lika dåligt genomtänkt som de här andra låtarna som vi har hört.
Jag håller inte med. Och anledningen till att jag törs säga så eller stå på mig om det är för att jag lyckades få tag på demon till News of the World. Mm-hmm. Och där var We Will Rock You en låt med fullt band och alla instrument och fullt ös och lång gitarrsolo i mitten och vers och refräng och alltihopa. Och jag kan ju tycka att det var bättre. Men du vet, det skulle
inte som singel.
Nej, och det skulle aldrig ha blivit den låten som folk fulla hockeyfans satt och dräglade till under en hockeymatch. Så jag tror att de försökte nog hitta något sätt att ta sig in där.
Men då kommer vi vidare till nästa fråga, vilket är, skulle varit en singel? Finns det någon av de här andra låtarna som inte blev en singel? Som man tänker att det här hade nog potential att ha varit en singel?
Här har bandet valt helt rätt. Därför att 4 anständiga låtar på en jäkligt märklig skiva. Hade jag varit deras producent så hade jag inte ens varit säker på att jag skulle vilja släppa skivan. Jag skulle säga, släpp en EP eller skriv några andra låtar.
Skivan är dessutom bara 39 minuter lång på 11 låtar.
Vilket är ganska långt för att vara en Queen-skiva nu för tiden. För jag menar, så, vad heter den? A Can of Magic, den var väl ännu kortare och den är ju ändå mitt i 80-talet liksom. Så det är mycket, mycket märkligt att de inte gjorde det. För de äldre
och då är It's Late var dessutom 6,5 minut lång.
Ja, och säg igen då, Queen 2 och Sheer Heart Attack, de här, de är ju maxade. Varenda minut är ju liksom full med musik som du överhuvudtaget kan få plats med på en plastbit liksom.
Ja.
Så det är märkligt.
Jag håller nog med dig. Jag ser inte att någon av de andra låtarna skulle kunna ha blivit en framgångsrik singel. Det hade kanske varit kul med Sheer Heart Attack bara för att få in en riktig rockrökare.
Men
sådär.
Den är inte bra nog att, alltså.
Nej, och jag tror att folk hade, den hade nog inte gått hem på radion. Den är för trashy. Liksom.
Och jag tror väl att anledningen till att It's Late har fallit i glömska är väl för att den inte passar in i 3-4 minuters mallen, och möjligtvis, eller så är det att den faktiskt inte, hur bra låten än är, så har den faktiskt inte riktigt hitspotentialen liksom.
Sen kan det ju också vara en sån enkel grej som tajmingen, att en Queen-singel som, den kanske kom för tätt in på singeln innan, vad som helst, det fanns ingen plats för den typen av låt på poplistan just då, eller någonting i den stilen.
Men nu har vi ju alltså avhandlat två stycken A-artister i den här serien då, eftersom det här är ju det andra avsnittet av Inte en singel, där vi alltså diskuterar de låtar som band inte släppte på singel. Första var ju Nick Kershaw, naturligtvis en världsartist av rang. Vad gjorde han som inte kommersiell radiospelar? Och sen så Queen då, som om möjligt är ännu större, som har släppt ännu mer skivor, men som är precis lika bortglömda av kommersiell radio, förutom en handfull låtar som de drar fram med jämna mellanrum. Tyvärr kanske till och med lite för ofta. När man ute och åker bil och säger, jaha, nu kommer Bohemian Rhapsody igen.
Ja, den har vi inte hört. Dessutom så, We Will Rock You är så pass kort, så den är väldigt lätt att stoppa in i ett radioprogram. We Are The Champions känns kanske längre, men den är bara 2,59. Den går också att stoppa in var som helst. Och jag tror att det är en av anledningarna till också att de här låtarna, förutom att det är väldigt bra, väldigt effektiva låtar som alla gillar, just det här faktum att man väljer att spela dem därför att de inte drar ut på tiden. Du kan köra den här låten en gång till för att det är ändå snart över.
Törs vi ge någon hint om vad vi ska prata om nästa gång, eller ska vi lämna lyssnaren att fundera?
Det enda jag kan säga om nästa skiva är att försök inte att lyssna på sångtexterna, därför att engelskan är ibland helt oförståelig.
Ja, men strålande. Stort tack, Henrik. Det var jättekul att lyssna på skivor med dig.
Ja,
vi
men
hörs väl nästa vecka, hoppas jag.
Det här kommer bli toppen bra radio för alla människor i hela världen. Så tune in nästa gång igen om en vecka när Inte en singel återkommer. Leta upp oss på The Interwebs genom att googla på saker, så hittar ni säkert oss. Vi vill hemskt gärna ha kommentarer från just dig. Så det är så. Adjö.
Hej då.